Under vattnet. Författare Irene Weidegård. Uppläst av Irene Weidegård. Inledning. Livet virvlar förbi i hög fart. Spänning och magi kryddar tillvarons vardagsslit. Oväntade händelser utspelas och överraskar. Dramatiskt och ibland livshotande. Vart leds vi när synkroniciteten så finurligt visar vägen? Under vattnet. En solig sommardag vid en sjö i Östergötland var hela familjen på en badutflykt. Vi skrattade och plaskade med benen så att vattnet stänkte på mig där jag satt bakom min syster på den uppblåsta traktorringen. Jag var 2,5 år gammal. Plötsligt vippade badringen till och jag föll i vattnet. Det gick så fort. Allt blev så ljust och soligt där på sjöbotten. Jag satt bara lugnt och tryggt och betraktade det strålande ljuset som omgav mig. Det var så fridfullt. Sedan såg jag plötsligt pappas och vår schäferhund Silvas ben närma sig och med ett ryck drogs jag upp från sjöbotten och räddades till livet. Jag minns det här såklart, trots att jag var så liten. Senare i livet har jag läst böcker om nära dödenupplevelser av författare som Elisabeth Kübler-Ross, psykiatriker från Österrike, och Göran Grip som är en svensk narkosläkare. Det finns olika teorier om hur en kanal öppnas i medvetandet till en annan dimension när man håller på att dö. Otaliga som har varit nära slutet har beskrivit nära dödenupplevelser och berättat om något liknande som jag upplevde. Det varma och soliga ljuset och den absoluta friden som jag kände. Hannes. Jag föddes i en by som heter Hannes som ligger i norra Småland mellan Åtvidaberg och Valdemarsvik. Mina förfäder på morfars sida var av vallonsläkt och hette Henrik de Trey och Katarina de Bers. Släkten hade ägt gården i Larum sedan 1600-talet. Min mormor Ottilia Gonia, som föddes i småländska Mörlunda, dog i spanska sjukan 1918 då min mamma var endast 6 månader gammal. Katastrofen satt ristad i morfars ansikte på fotografier från den här tiden. Hållningen är uppgiven och man kan riktigt se den tunga bördan på hans axlar. Sorgen var stor och han stod ensam i världen med 3 små döttrar att försörja. Mamma som var yngst och bara ett litet spädbarn fick ett tillfälligt fosterhem hos en gammal släkting, Palma Dahlén, som var änka och barnlös på gården Hällingsfall i Hannes. Mammas fostermor var då 59 år gammal. Morfar fick avlastning på det sättet och kom med tiden att skaffa en hushållerska som tog hand om hemmet. Palma blev så fäst vid mamma att hon bad om att få behålla henne som fosterbarn. Morfar som redan hade 2 äldre döttrar tyckte väl att det var en bra lösning och godkände det. Avståndet var ju inte så långt mellan gårdarna, men för mamma blev det ett trauma som hon aldrig kom över, trots att hon hade en kärleksfull uppväxt hos Palma. Senare i livet blev relationen mellan morfar och mamma bättre. Han skrev syrliga och känslosamma brev till henne med grönt bläck från sin reservatpenna. Det går att avläsa mellan raderna i de gamla breven att han kände skuld över att det blev som det blev mellan dem. Antydningar finns om att han inte hade haft något val i den svåra förlusten av sin maka och att han inte hade begripit hur övergiven mamma hade känt sig. Jag kan förstå hennes känsla. Mamma fick en högre social tillhörighet genom att hamna i en överklass där hon blev klädd i vita spetsar och inte fick leka med vem som helst. Hon fick en sträng religiös uppfostran, kanske främst av Palmas syster Olga som bodde tillsammans med Palma och som mamma kallade tant Gojan. Mamma blev en herrgårdsfröken som samtidigt var en katt bland hermelinerna. Min mamma blev med barn när hon var 22 år. Och i januari 1941 föddes min syster. Den äldre manliga kusinen som var en framgångsrik arkitekt i huvudstaden ordnade så att mamma fick bo i Stockholm under graviditeten. Han försökte att adoptera bort min syster för att på så sätt tysta ner hela historien och undvika en skandal i den lilla småländska byn. Det finns gamla brev från Palma till min mamma som hon har suttit på den.